Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Noah, jag har tänkt på en grej. En liten personlig fråga. Är det okej om jag frågar dig?
Ja, vi får väl klippa bort om det är för personligt.
Ja, alltså det kan vara på gränsen. Men jag tänkte så här, favorit Bruce. Har du någon sån? Alltså, person som heter Bruce. Alltså, finns det en del väl på. Alltså, vi har Bruce Willis. Bra, Die Hard så här. Bruce Wayne. Bruce Springsteen. Väldigt bra, väldigt bra. Jag gillar Nebraska, det albumet akustiskt. Bruce Lee, cool va? Alltså, har varit död i 50 år typ, men är fortfarande en väldigt viktig populärkulturell ikon och som han kunde slåss alltså. Cool va? Ja.
Snart är min favorit Bruce, alltså fast Bruce som är sår.
Okej, okay, alltså Bruce.
Ett sår.
Ja, det är Alex Bruce också.
Du kommer vara bruised.
Alex Bruce. tror jag är släkt med någon. Kommer inte riktigt ihåg. Vem? Vi har ju också, vi har ju Bruce Jenner, kanske man inte säger längre, vi säger Katie numera, men bra mångkampare ändå, OS-guld 76 säger vi. Kan du komma på någon annan Bruce, någon som kanske är aktuell?
Nej,
nu?
Ingen.
Finns det någon Bruce som du känner extra?
Det var alla Bruce.
Jag ser här, Bruce kan ju också vara ett efternamn. Steve Bruce, vad tycker du om honom nu va? Favorit eller? Kicken Rush är tillbaka, Sportexpressens Premier League podcast med mig Sebastian Mattsson och Noah Bachner. Läget
kolon.
Läget frågetecken. Nu säger du läget kolon, så kan du beskriva läget.
Ja, tumme ner emoji.
Okej, okay. Har det med ditt privatliv att göra eller mest med Newcastle?
Ja, det är svårt att säga, är Newcastle mitt privatliv? Det kanske är det.
Det är en privat anläggenhet i och med att det är bara du som bryr dig om det.
Ja, så, att så är det ju.
Nej, jag tar tillbaka det. Det är många som förfasas över det som händer i Newcastle just nu.
Nej, det är det inte.
Nej, de flesta tycker det är ganska kul.
Ja, det tror jag.
Men det finns ju någonting, alltså så här objektivt tragiskt i om
och
man spolar
tillbaka.
Väldigt
komiskt.
Jo, men det kändes ändå som att när Rafa höll på, nu glömmer jag bort vad den här kvinnan hette, som Stavely, exakt. När han höll på att orkestrera det här maktövertaget där det skulle komma in nya ägare och han skulle sitta kvar och klubben skulle satsa som satan, då kändes det ändå som att det fanns en uppåtpekande kurva.
En gnista hopp
helt enkelt, som sen blev till fuktig aska, så man inte, alltså aska som man inte kan ens tända igen. Den är liksom så här dyblöt aska. Det finns inget hopp.
Jag tänkte på det häromdagen nu här, att nu Steve Bruce har ju då sagt sig upp sig morgonen. Vi spelade in det här på måndagen och i morse så sa Steve Bruce upp sig från jobbet till Sheffield.
Skötte det väldigt snyggt va?
tillsammans med sina assistenter, ja. Steve Agnew och Steven Clemens, för att Newcastle inte vill betala kompensationsavgiften till Sheffield Wednesday.
Det är
där vi är. Frågan man kan ställa sig här då är, om du tittar på vad de hade för en månad sedan med Rafa och
Josep Perez.
Ja, men precis, spelarmaterialet då med Perez och Rondon Almirón som en ganska fungerande trio, stabil defensiv, Sean Longstaff som slår igenom på mitten, 2-3 spelare till från att kunna slåss på över halvan, eventuellt en ny ägare på väg in med lite mer pengar och framförallt med ambition då för att göra någonting mer än att hänga kvar. Så har det alltså tagit 3 veckor tror jag att fördärva generationers arbete därifrån.
Och det är väl det som det här avsnittet ska handla om. För att det här blir ju vårt andra avsnitt i temat arga. De arga avsnitten,
ja.
Ilskan, hatet, förakt är kanske fel ord, illusionens död, kärlekens död.
Ja, men så är det.
Vi har många olika experimentnamn på det. Jag pratade om Arsenal förra veckan. Nu är det din tur då.
Dokumentärt avsnitt nästan, får vi säga att det är.
Det blir det. Du kom hit och sa att du hade 6 sidor i ditt Google Doc.
9 är det.
9. Ja, så spänn fast er. Nej, men det blir hell of a ride.
Men vad man kan göra för att det ska bli finnas något hos allmänt intresse i alla fall.
Det är att ha lite lägre volym och göra någonting. Medan man lyssnar på det, eller? Nej.
Ja, men det kan man kan gå ifrån.
Ja.
Det är en lösning på situationen. Nej, men vad vi pratade om häromdagen var att det som blev väldigt populärt för ett par år sedan på Twitter med att banter era trådar, alltså där folk radar upp besvikelser och komiska misslyckanden från sina klubbar, så gick jag tillbaka till, egentligen skulle man kunna gå tillbaka till 2005 egentligen med Newcastle, när Sir Bobby Robson fick sparken i augusti och ersattes av Graeme Souness, och inom loppet av några månader så hade Kieron Dyer och Lee Boyer börjat slåss på planen och det var Celestine Babayaro och Shona Lambomsong, och man startade matcher med Matty Pattison och Paul Huntington och Alan O'Brien och Peter Ramage och andra storheter som
man hör ju till historien. Man hör ju, det där är ju Champions League-vinnare, tror jag.
Men Mike Ashley har ägt Newcastle i 12 år.
Yeah.
Och det där, så den här eran tar ju sin början 2007 egentligen. Mm.
Vad har vi på året 2007 då?
Ja, vad hände mer då? Jag tog studenten.
Du tog studenten. Jag var 20 år gammal. Skulle plugga filmvetenskap.
Ja.
Men hade, jag var så dålig på, jag vände dygnet så mycket så jag satt och sov under biovisningarna. Så jag
Facebook
såg,
slog igenom i Sverige.
Ja, exakt. Det känns som många inne öppnade. Okej, så tänkte jag att det här är liksom social network-eran.
Ja.
En rödkindad Noah Bachner säger att det finns en ny ägare. Kul, ja. Vad kan hända då?
Ja, jag minns det, jag sitter alltså vid en skoldator högst upp i Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Där gick, man hade så lånedatorer på rasterna. Och vi satt och spelade Achtung die Kurve. Kommer du ihåg det dataspelet? Man var färgglada maskar som skulle äta upp varandra. Ja, så var vi i alla fall klara med det. Man spelade med två tangenter var. Så man kunde sitta 8 pers framför en dator och spela och jaga varandra.
Socialt.
I alla fall så var vi klara med det. Och jag tabbade ner spelet och gick in på en webbläsare och in. Och då stod var nyheten där. Några veckor innan hade Sam Allardyce fått jobb i Newcastle. Mm. De 12 säsongerna innan Ashley köpte Newcastle så var det alltså, hade de slutat topp 4 i Premier League 4 gånger. De hade gått till Europa 10 gånger på 12 säsonger. Gått till 2 inhemska cupfinaler. Gått till europeiska eller inhemska cupsemifinaler 5 gånger.
En klubb med självförtroende.
Precis, slutat 2 i Premier League. Jag tror snitt positionen var på 7:e platsen och sånt där och inte åkt ur någon gång.
Mm.
Efter att Ashley kom in då här den här sommaren 2007 så har vi alltså inga gånger slutat topp 4.
Nej.
En europeisk säsong. I snitt slutat på 14:e plats i Premier League och åkt ur 2 gånger.
Mm.
Och det som händer egentligen i början är ju att det är rätt lugnt. Alltså första året börjar ganska lugnt. Allardyce har kommit, Ashley dyker upp, ingen vet speciellt mycket om honom. Hans intentioner är ganska okända. Det köps en del spelare, framförallt köps Alan Smith som Ashley gillar. Hans turnummer är 17. Så han går runt på läktaren med en Alan Smith-tröja med nummer 17 på ryggen. Och det känns liksom, allt känns helt okej. Det känns bra, Allardyce har gjort ett jättebra jobb i Bolton. Och nu har vi en ny ägare med lite stålar verkar som, så det här ska bli kul.
Little did you know.
Sen börjar ju helvetet med stort H ganska kort därpå. Det här säsongen 07-08 som då är den första närsläge i Newcastle är ju även känd som Derby Countys rekordsäsong. Det var den säsongen de tog 11 poäng totalt i Premier League med clown mittbacksparet Darren Moore och Darren Leacock heter han, va?
Minns inte riktigt. En jag minns bara Darby, att de var otroligt dåliga.
Ja, de tog 11 poäng. Och en av dem är, det finns ju en klassiker där när Torres tunnlar en av dem i hög fart med bollen och han ramlar innan det blir 5-1 till Liverpool på Pride Park. I alla fall,
Arsenal leder med 5 poäng när du är då bryter benet. Ska vi komma ihåg? Ja, fortsätt.
Den säsongen, 0-8. Mm. 4 av sina 11 poäng tog Derby mot Newcastle. De första 3, deras enda seger på hela säsongen, kommer i hemmamötet med Newcastle på hösten när alla lyssnar i Newcastle. Kenny Miller skjuter en halv volley i krysset från 35 meter. Där börjar saker att hjulen faller av på något sätt på allt det här ganska snabbt. Och sen tar de även ett kryss på St. James' Park nära jul.
Hur mår unga Noah Bachner då?
Nej, men jag börjar väl ana någonting. Ugglor i mossen här för att det ser konstigt ut. Alla lyssnar spelar ju väldigt ofta för 0-0 och man var liksom irriterad på den här fotbollen. Det var inget kul. Dessutom så satt han tråkiga spelare på planen och bra spelare på bänken. Så där. Men Ashley är ju liksom bara i periferin här. Det är ju inte så spännande vad som händer med honom. Så sen i januari 2008 så sparkas Allardyce. Ganska ur det blå. Många förväntar sig att han ska få lite mer tid i alla fall. Så där. Och Ashley tillsätter i samband med det här en trojka som ska jobba under honom. 3 sorts direktörer i klubben. Det är första då liksom movet i att göra, skapa sitt Newcastle på något sätt. Och det är Dennis Wise som kommer in som sportchef. Vilket är besynnerligt. Det är en kille som heter Jeff Vetere som ska bli chefscout. Och sen är det hans fixarkille, Tony Jimenez. Som sen går under rubriken transferguru väldigt länge i engelsk press.
Mm.
Jimenez och Ashley har sedan en lång historia tillsammans som kulminerar augusti 2017 när Ashley stämmer Jimenez för att ha lurat in honom i en investering på 3 miljoner pund i en fransk golfbana.
Mm-hmm.
Fraudulent kallar han honom. Jag tror att han vann det här målet också. Jimenez fick betala tillbaka. I alla fall, de här 3 snubbarna utser omedelbart Kevin Keegan till ny tränare som har grävts upp ur som ett arkeologiskt fynd efter att ha varit borta en lång period. Men alla blir väldigt glada för alla älskar Keegan i Newcastle.
Har fört dem till den här berömda titelstriden med United.
Ja, mitten av 90-talet, precis. Var ju tränare i 5 år i Newcastle där då. Och med Keegan så vänder de skutan under våren, så de åker i alla fall inte ur. Det går ju ett helvetes resultatmässigt med Allardyce i början, men de åker i alla fall inte ur. Och det roligaste av allt är väl egentligen när de åker till Tottenham i april, tror jag. Och vi spelar 4-3-3 och vinner med 4-1 med ett mittfält som består av Nicky Butt, Jeremy och Joey Barton.
Mm.
Och Barton är så uppe i varv efter matchen och säger: "We played like fucking Brazil." Sen är det ja, mot säsongslutet där så är det ganska, det är positiva vindar liksom. Det har sett ganska bra ut under krigen och det är inte så mycket annat, ingen som lägger sig i riktigt sådär. Och sen kommer då den första sommaren med Ashley, den första hela sommaren med Ashley, och då börjar de här tendenserna på att han inte riktigt har koll på vad han gör för någonting, eller man förstår inte vad han försöker göra. Det är väl snarare det som är intrycket. Och Newcastle säljer James Milner till Aston Villa sista dagen på transferfönstret. Det är samma dag som de möter Arsenal borta faktiskt, tror jag. 30 augusti. Ashley blir känd över hela landet här för att han halsar en hel bärs på läktaren. Jag vet inte om du har sett bilderna. Han står med borta fansen och sveper en pint. Vad han senare menar är alkoholfri öl.
Ja, fanns det ens på den där tiden?
Ja, framförallt fanns det på Ashleys karta att dricka alkohol. Nej, han är alltså känd för att ha, det finns ju en historia om honom, att han har utmanat en polsk datatekniker på Sports Direct på drickatävling, alltså att kröka ner sig, och sen spydde in i en brasa så att den släcktes på Sports Directs högkvarter. Så det låter inte som att det ligger i, det är så jätte in character att ha en alkoholfel. Men nej, det gjorde han i alla fall. Och krigen avgår direkt i vredesmod, jätteförbannad, och stämmer klubben för att ha brutit mot hans kontrakt och innehållet i hans kontrakt. Bland annat handlar det om att Newcastle mot slutet av det här fönstret gör ett gäng spelaraffärer som är konstiga. Till exempel så kommer en uruguayansk mittfältare som heter Nacho González in. Och där har krigen efter han beskrivit då hur han värvades, och då satte de sig i ett mötesrum med krigen, Dennis Wise och andra, och sa titta på de här klippen på YouTube, och visade vi klipp på den här Nacho González och sa honom måste vi värva och vi måste göra det för att vi ska göra en gentjänst till två sydamerikanska agenter som har hjälpt oss tidigare.
Men om jag bara får backa lite, ja. James Milner, för han var ju superväl ansedd i Aston Villa, och det var väl utkört VM, vilket år var det?
Utkört EM 09 va?
Ja, där han fick sitt stora genombrott. Var han lika hypad i Newcastle?
Ja, så han var ju, Newcastle köpte honom från Leeds. Ja. Han var ju Premier Leagues yngsta målskytt i Leeds, och var en av Sir Bobby Robsons sista värvningar. Och
alla visste att det här är en bra.
Ja, men han var, det var väl lite frustration med Milner. Han hade varit ytter på den tiden och hade lite krångligheter att komma till inlägg och sådär, men fortfarande en jävligt bra fotbollsspelare. Ja. Och det såg man, och så på något sätt så kom vi på kant. Han lånades ut till Villa där och det var oklart varför, och sen så ville de ha honom permanent såklart. Och köpte honom sen då för 12 miljoner pund mot krigens vilja. Och dessutom problemet med det också var ju att han inte ersattes. Alltså, det var ju det som har varit ett genomgående tema här under de här åren, att spelare säljs sista dagen utan att ersättas och pengarna återinvesteras aldrig. Men krigen var i alla fall, han var ju förbannad på mycket, som Milner var ju bara liksom plattformen för kriget den här gången. Och han vinner sen en rättegång mot klubben några månader senare. Han stämmer ju klubben för att ha brutit mot innehållet i hans kontrakt där det stod att han...
Och, vi har kommit in typ 10 minuter in. Det har redan varit 2 rättsprocesser.
Ja, det är bra. Det hejlar vi. Och i den här rättegången då, så krigen pratar om den efteråt, så berättar krigen att klubben admitted to the tribunal that it had repeatedly and intentionally misled the press, public and fans of Newcastle United. Mm. Vi är alltså inte ett år in på Ashleys ägarskap här ändå. De medger i domstol att de har medvetet vilselett supportrarna och media. Och krigen säger även så här: I resigned because I was asked to sanction the signing of a player in order to do a favor for 2 South American agents. No one at the club had seen this player and I was asked to sign him on the basis of some clips of YouTube. This is something that I was not prepared to be associated with in any way.
Men jag vill ändå säga att det är Ashleys försvar. YouTube var ganska nytt. Alltså han var ändå i förkant där. Alltså,
YouTube värva spelare, ja. Absolut. Ja, förmodligen. Welcome to Newcastle United. 07-08 Nacho González. Goals, skills, HD.
Det måste ju varit jättetidigt, ja. Det är ju imponerande.
Alltså, vi låg egentligen före vår tid, så krigen hade ju fel här.
Det här är som att först med expected goals och allt det där.
Precis som Pontus Wennemo. High Chaparral i alla fall. Och vad gör du då? Om din klubb befinner sig i fullständigt kaos, vad gör du? Vem ringer du? Om du får ett telefonsamtal.
Alan Pardew, va?
Joe Kinnear. Som tar över. Och håller presskonferens på St. James's Park. Och då har redan pressen i norra Stängeln har ju höjt på ögonbrynen, för att Kinnear har alltså varit utan jobb ganska länge. Han är ju en historia för sig egentligen. Vi skulle kunna ägna ett helt avsnitt att prata om bara Joe Kinnear, men han hade i alla fall inte jobbat i fotboll på 4 år.
Det här är Johan Kebab.
Nej, det är Joe Kinnear kommer tillbaka flera gånger.
Okej, så det här är inte ens...
Det här är första gången Joe Kinnear värvas som värst. Den här gången är han tränare. Vi är alltså på hösten 2008 nu. Okay. Han har precis varit tränare i en klubb som heter Sharia, en annan som heter Al-Shabab. Han har varit på 90-talet i Wimbledon, däremellan i Luton Town och Nottingham Forest. När han tränar Nottingham Forest finns det en annan bra historia med Joakim Ner, det är att han ska skriva på kontraktet, så hittar han inte till City Ground med bilen. Mm-hmm. Så att han tvingar klubbledningen i Nottingham att sätta på strålkastarna på arenan för att han ska kunna lokalisera den från sin bil. I alla fall, ja. Kinnear skriver på kontrakt med Newcastle och många av journalisterna i östra England blir ju rätt förvånade och undrar varför han ska träna. Shay Given som är Newcastles bästa spelare och säljs till Manchester City i januari sen i liksom ren hopplöshet också, säger ju uttryckligen I'm underwhelmed med att Kinnear får jobbet.
Alltså det är James Milner och Shay Given, två väldigt habila Premier League-spelare som försvinner.
Lämnar inom kort tid. Även Charles Nzogbia. Vi kommer tillbaka till det för det finns en Kinnear-historia där. Hur som helst, Kinnears första presskonferens så har Simon Bird som jobbar på The Mirror skrivit att det här är ett vansinnigt beslut av Newcastle. Och då låter det så här på presskonferensen.
Lucifer och Simon Bird. Who? Who? Okay, so we'll see your face. Yeah. All right. Okay. Niall Hickman.
It's me.
Fucking out of order. Absolute fucking out of order. You are. And if you do it again, tell him now, fuck off and go to another ground. I will not come and stand for that fucking crap. And that's fucking lies.
What the fuck, they had a day off?
No, the fact that you're fucking saying I turned up and they fucked off.
I
fucking read it.
It doesn't say that.
I read it.
It doesn't say that.
You're fucking trying to undermine my position already.
No, you read it. It doesn't say that. I knew you knew.
Fuck off.
I knew you knew.
Your last fucking chance. Your last fucking chance.
No, right.
I'm telling
you. No, your last. Because you read that in the way.
I fucking read it. Hey, oh, that looks good headline. That's a good headline.
Right, headline. You read the copy. Fuck off. And it doesn't say that.
You're negative, bastard. A pair of you. Fucking negative.
Hårda ord. Hårda ord som jag inte helt bekväm att upprepa.
Nej. Men ni hörde.
Hur tog Ashley det här? Han gick han ut och bara ursäkt eller...
Nej, han väntade ett tag. Kinnear vann 4 av sina första 12 matcher, tror jag. Mm. Vilket var lite över förväntan. Så han fick naturligtvis jobbet som tränare permanent. 3-årskontrakt.
Ja, på 4 segrar.
Precis, yeah. Den 28 december skrev han på ett 3-årskontrakt. Han började dock sin Newcastle-karriär med en 2 matcher lång avstängning. Eftersom han, från att han var i Nottingham Forest och hade kallat domaren Clive Penton för Cuckoo the Clown. Medan han stod i sidlinjen. Medan de förlorade match mot Gillingham i november 2004. Efter sin 5:e match i Newcastle så kallade han Martin Atkinson för Mickey Mouse referee och blev avstängd igen.
Cuckoo the Clown och Mickey
4
Mouse.
Matcher senare så blev han utvisad av Mike Riley Stoke efter att ha använt abusive and insulting words towards an official.
En tredje cartoon-karaktär då kanske.
Och 7 matcher efter det åkte han igen ut efter att ha börjat slåss med Phil Brown som tränade Hull medan Newcastle åkte ur FA-cupens tredje gång.
Klassiska namn, Phil Brown.
Anyway. Given lämnar i januari, Newcastle bästa spelare. Jag såg även min första Newcastle-match på plats här precis samma dag som Kinnear skrev på 3-årskontrakt och Ashley meddelade att klubben inte var till salu. Han hade försökt sälja den några månader.
Men här var du väl i anti-Ashley-falangen?
Ja, här börjar jag. Ja, här börjar man undra att han förstår, inte förstår vad han håller på med. Det var väl egentligen han gjorde sig av med Keegan som man liksom kände att fan. Kinnear kallar Charles Nzogbia för insomnia på en presskonferens.
Ja, det är början på en fin tradition av felsägningar, medvetna felsägningar.
Ja, han försvarar sig sen med att if I had a pound for every time I've mispronounced a player's name down the years, I'd be a very wealthy man indeed.
Men fanns det någon undermening? Tyckte han att Nzogbia var en tråkig spelare eller var det bara en...
Jag tror han ogillade Nzogbia som karaktär. Nzogbia var, ska vi säga då, av de spelare som var kvar i Newcastle vid det här laget var Nzogbia kanske en av de bästa. Men han såldes i alla fall till Wigan i en bizarr bytesaffär med Ryan Taylor. Anyway, säsongen urartar. Kinnear vinner inte en match till. Han vinner totalt, han stod kvar på 4 segrar av sina totalt 21 innan han tvingas sluta i februari på grund av ett hjärtproblem. Klubbens 4:e tränare för säsongen då, Chris Hughton hade en kort period på 2 matcher mellan där också. Det blir Alan Shearer.
De behöll inte Chris Hughton.
Nej, han var kvar i hjälptränarstaben här bakom. I bakgrunden.
Men de insåg inte att han är en mycket bättre tränare än alla de...
Nej, men han hade inte varit huvudtränare för något lag innan då. Nej, så han sågs bara som någon sorts bakgrundsfigur. Ja. Han får jobbet sen. Ja. Shearer blir klubbens 4:e tränare för säsongen. Får jobbet att rädda kvar Newcastle men misslyckas. Åker ur. Det blir nedflyttning. Första gången på 19 år. Damien Duff gör skärt mål på Villa Park i sista matchen. Ashley Selly släpper ett pressmeddelande där han förklarar att allt har varit en katastrof och att han ska försöka sälja klubben.
Och vilket år är det nu?
Nu är det 2009.
Och nu är
han har varit vi är alltså 2 år in.
Det är 2019 nu va?
Ja, det är 10 år kvar.
Han äger fortfarande. Ja, fortsätt. Ja.
Vid det här laget så har Ashley börjat delegera väldigt mycket till sin nya direktör Derek Lambias, även känd för citatet You have no idea how fucking horrible we can be. Han under hela sommaren.
Borde också vara den här poddens catchphrase, kan jag tycka.
Ja. Det kan vi tänka på att lägga till. Han, under sommaren som följer så är det en man som heter Barry Mote. Och det här är någon sorts första version av Amanda Stavely, Peter Kinnion, The Bin Zayed Group. Barry Mote är den som ska köpa Newcastle. Och problemet är, som det sen är vid varje tillfälle, att det visar sig att Barry Mote inte har tillräckligt med pengar enligt Ashley.
Ja.
Så att den här, det syns, kommer en massa bilder på att Mote står och hänger med Ashley på läktaren och bla bla bla. Men säsongen närmar sig, ska börja i Championship, och Newcastle har ingen tränare och klubben är inte såld och spelarna lämnar, och bara med Martins drar, Sebastian Bassong drar, Michael Owen skriver på för Manchester United, vilket är rätt kul i efterhand. Och massa andra grejer. Alan Shearer väntar på ett telefonsamtal. Han har ju varit tränare under slutet av våren. Och när säsongen tar slut så säger Lambayas och Ashley att vi vill att han ska vara tränare till 110%. Han har varit väldigt bra för klubben, bla bla bla. Shearer hör aldrig någonting från dem igen efter det. Joe Kinnear kliver ut i en intervju och säger, som är frisk från hjärtfelet, han är tillbaka, och säger att han har fått ett erbjudande om ett tvåårskontrakt att ta över klubben igen. Men det är det enda som, det slutar den historien, det blir ingenting. Istället blir det då Chris Hughton som får jobbet. Newcastle åker till träningsläger på Irland och förlorar med 6-1 mot Leighton Orient, varpå Kevin Nolan gör en sorts egen utrensning i omklädningsrummet för att bli av med alla spelare som inte borde vara kvar.
Hur gör han då?
Ja, enligt sägen då, enligt vad som är beskrivet i efterhand, så ställer han sig upp i omklädningsrummet efter att de har förlorat med 6-1 mot Leighton Orient och frågar typ Damien Duff och några andra spelare, vill ni verkligen vara kvar här liksom? Och sen lämnar flera spelare efter det.
Han tar på sig någon slags sportchefsroll, ja, och säger du ska bort.
Väldigt mycket tyder på att det är Nolan som rensar ut omklädningsrummet där då.
Ja, det är ju en märklig maktfördelning i en idrottsklubb.
Det kan tyckas. Ashley meddelar i alla fall till slut att klubben, i september, att klubben inte är till salu längre. Och Chris Hughton svetsar samman den här gruppen spelare ganska ordentligt och får fart på saker och ting innan vi går in i 2010, som ska bli det stora Alan Pardew-året då.
Det här har vi längtat efter. Hur lyssnar du?
Ja, Newcastle vinner ju Championship under Chris Hughton. Och framförallt på grund av att han lyckas få igång Andy Carroll, som ju dyker upp från ingenstans som en sorts blessing.
Och det gör, måste vara den bästa spelaren Newcastle haft på ett tag där, eller?
Ja, det är det ju. I alla fall på en, men på ett par år. Och det blir ju någonting...
Chris Hughton, superkompetent tränare.
Ja, det blir väldigt liksom, det är som de ramlar över sin egen lycka här, Ashley och de andra. Att det finns ju ingen plan, det är ju inte planerat för att det ska gå till på det här sättet.
Det var lite av en slump att Chris Hughton fick
Han var den enda kvar.
Ja.
Det var han
och... Sen som att, shit, vi har en ganska habil tränare här.
Han och Colin Calderwood är de som styr upp det där. Och ett lag som centreras runt Colocini som är kvar fortfarande. Och Kevin Nolan och Carroll.
Mittbacken Colocini, det var länge sedan man tänkte på honom, va?
Jag tänkte på honom idag när jag skrev ner
det
här. Anyway. Derek Lambayas, jätteroligt hår. I want curly hair too, så gick den stora ramsan om Colocini. Derek Lambayas kliver i alla fall ut här nöjd med vad han ser och säger att efter säsongen då Newcastle har vunnit Championship, slagit poängrekord, slagit målrekord, allt är väldigt bra, och säger att vi i styrelsen, det är bara han, har strukturerat en femårsplan där vi ska se till att klubben är självförsörjande lagom till säsongen 2015-16.
Okej, och hur gick... Eller du kan återkomma till.
Ja. Laget som vann Championship kommer att vara laget som spelar i Premier League. Det finns there's no plan for new capital outlay on players. Så nu kan så deklarera alltså inför Premier League-laget, vi kommer inte köpa några spelare.
Nej.
Vilket ju tar många med lite förvåning också. Framförallt sen eftersom de köper Sheikh Tioté ett kort därefter. Och lånar in Hatem Ben Arfa från Marseille. Det här är två nyckelvärvningar som gör att Hughtons höst blir suverän i Premier League.
Bra värvningar. Ja. Sheikh Tioté är superbra för den
3 miljoner pund kostar han. Ja. Och åt upp hela Premier League.
Gjorde det där fruktansvärda 4-4 målet mot Arsenal som vi
minns honom för.
Ja. Må han vila i frid, säger
vi. Må han vila i frid. Nej, men som du hör här så går saker ganska bra helt plötsligt. Dels har de vunnit Championship och sen så på hösten, så här, när hösten börjar, så med Carroll som fortsätter blomstra och i hela landet hetaste spelare, mer eller mindre. Så Newcastle slår Sunderland med 5-1, Aston Villa med 6-1, vinner med 1-0 borta mot Everton, vinner med 1-0 borta mot Arsenal.
Andy Carroll efter Chesneys urus.
Nej, det är Fabianski.
Fabianski, just det. Ja, Carroll, han går ut och ska boxa någon boll och Carroll nickar in.
Fabianski får smeknamnet Flappy Hensky efter det. Carroll står i alla fall på 11 mål på 19 matcher och gör debut för England. Han är hela landets hetaste spelare mer eller mindre i december.
Duktig fotbollsspelare.
Alltså finns det bara en sak att göra.
Sälja honom.
Sparka Chris Hughton.
Ja.
Anställa Alan Pardew och sen sälja Andy Carroll.
Ja, just det. Varför fick Chris Hughton sparka?
Ja, det som det hette då var att redan i oktober så visste det att många Newcastle-supportrar att Pardew var på väg att få jobbet istället för Hughton.
Varför? För att de tyckte att han hade gjort shit i Championship, men nu behövdes det...
Mer erfarenhet, sa de.
Började växlas upp.
Ja, och det är konstigt för när Hughton får sparken så ligger Newcastle alltså 11 och har de där resultaten i ryggen.
11 första året i Premier League.
De ligger 11 i december.
Det är jättebra.
6 december. Ja. Pardew kommer in, en av mitt livs huvudpersoner, tyvärr. Får ett femårskontrakt direkt. Hans senaste jobb då är alltså att han har fått sparken från Charlton i Championship och dess därefter sparken från Southampton i League One. Och Ashley Lombaeus förklarar i ett kort pressmeddelande att de vill ha en tränare med mer erfarenhet.
Men är det inte, om jag bara förbereder, är det inte så här, för Chris Hughton, han är ju mycket, men han är ju, jag ska inte säga att han är trist, men han är väldigt lågmäld. Pardew däremot har ju en otrolig, vad man än tycker om honom, han har en väldigt karisma.
Ja, det är en enorm underhållningsfabrik.
Ja, så de tänker väl att ska vi vara en större klubb, då behöver vi en större personlighet. Så de tar in den här dåren Alan Pardew.
Det ligger väldigt mycket i det här. Ja. Därför att Pardew etablerade kontakt med Ashley Lombaeus flera månader innan. Och det finns en hel del som tyder på att de hade möten i oktober. Och att när Newcastle borta slår West Ham även i början på oktober, så har de ett kontrakt redo, mer eller mindre. Pardew är på den matchen och ingen förstår varför riktigt.
Nej, det är så otroligt dåligt mot Hughton. Stackars Hughton.
Och han gör stordåd med laget också.
Han bara gör det för att, jag vill nästan gråta.
Och då börjar man, här är första gången man börjar fundera på varför har Alan Pardew fått det här jobbet egentligen? Mm. Och det som du säger då, som sen har framkommit i efterhand, är att en av huvudkriterierna de hade, det var att nästa tränare ska attrahera Sky-kamerorna till St. James Park. Vi måste ha mer exponering.
Det lyckades han med.
Det gjorde han. Varför skulle de ha Sky-kameror där? Jo, därför att nu hade klubbens syfte börjat uppdagas mycket mer under Ashley. Eller han hade bytt syfte, tror jag snarare. Han har bestämt sig vid den här tidpunkten för att han ska marknadsföra Sports Direct.
Hela föreningen ska bli en enda reklamskylt för hans, vad är det, ett bettingbolag?
Nej, det är sportutrustning.
Sportutrustning.
Detaljhandel för sport.
Otroligt.
Och det här blir ju då Pardews främsta uppgift egentligen. Han ska vara målvakt för allt det här. Och hans första uppdrag 2011 då, som 2011 var, vilket det året har jag döpt till Sports Direct Arena här, för det var året som arenan bytte namn också. Det blir ju att sköta kommunikationen samtidigt som Ashley säljer Andy Carroll till Liverpool på transferfönstret sista dag. Och den här gången introducerar han även en ny Newcastle-ritual som går ut på att när man säljer en stor spelare eller en bra spelare för mycket pengar i transferfönstret
35 miljoner pund eller
så. Så lägger man ett fake bud på en annan spelare för att det ska verka som att man försökt ersätta honom. Och den här gången gick budet på Insomnia.
Mm-hmm.
Charles Insomnia i Wigan skulle man köpa tillbaka, men det blev naturligtvis ett nej. Anyway, Newcastle ersätter faktiskt Carroll direkt med Chef Kikuki som är 36 år på free transfer.
Jag kommer inte ihåg hur stort bidrag gjorde han då?
Han hoppade in en gång. Spelar klart säsongen med Leon Best och Nile Rangers som anfallare, men lyckas hänga kvar.
Nile Ranger, där har vi en eget kapitel.
Men det här är märkliga tider. Därför att här föds ju också det mest framgångsrika som har hänt under Ashley. Med, konstigt nog, med Pardew som tränare också. För att efter den här sommaren som kommer sen, så har ju Newcastle en scout som heter Graham Carr.
Måste vara kompetent på riktigt. För det är han som kommer hitta Cabaye nu, eller?
Ja, precis. Han hittar mycket spelare med bra utköpsklausuler. Så Newcastle värvar ju spelare väldigt billigt från Frankrike innan alla andra börjar göra det. Och bygger ett ganska bra lag. Dembaba kommer på free transfer på sommaren här.
Jättebra lag egentligen. TOT och Cabaye, jättebra mittfält. Och så har de Dembaba som gör otroligt mycket mål.
Och Gutierrez och Colocini och
det är ju bra.
Det är faktiskt ett bra lag som tar form där. Och Newcastle gör ju en fantastisk säsong fram till januari ungefär. Där de slår Manchester United med 3-0 och ligger högt upp i tabellen. Och det här laget, under hösten så döps arenan om till Sports Direct Arena, men det försvinner lite grann för att resultaten är så himla bra. De går 11 matcher utan förlust i början och sådär. Så framgångarna fortsätter på planen.
Hur kände du nu här då? För nu måste vi komma in här. Nu måste vi, för vi har rödkindade, du är fortfarande rödkindad nu va?
Lite, ja.
Du är väl, vad är du, 24 kanske? 24-23? Men så gammal.
Ja, 22 är det.
22. Du är 23. Ashley skeptiker, och det är du kanske fortfarande. Du är väl troligen Pardew skeptiker i någon mån, eller? Eller har du sett igenom henne?
Under 11-12 så börjar jag tro att han har lärt sig någonting, för att det går så bra.
Och då, så då är du ändå så här, ja. Är du helt så här reservationslöst glad? Eller tänker du ändå att någonting...
Jag litar inte på Ashley för 5 år. Men jag tänker ändå att de har hittat en arbetsmodell som gör att det går att bedriva det här helvetes agendan med Sport Direct och ändå ha ett lag på planen som gör bra saker. Uppenbarligen, framförallt rekryteringen här, är ju väldigt bra. De värvar jättebra spelare. Liksom.
Kavaj är ju hur bra som helst.
Det fortsätter de egentligen med ett par år, tycker jag. Här. Alltså med en smart rekryteringsmodell. Det är bara att det hamnar i händerna på helt odugliga tränare hela tiden. Vi återkommer till det, men det är ju liksom... Precis. Som du säger, här är det ju kanske inte fokus på att vara sur hela tiden för att det går så pass bra planen. Det finns ju dock en rolig detalj, och det är att Ashley i januari är så till sig av att Newcastle ligger högt upp i tabellen, och hans närmaste rådgivare säger att om du lägger in lite mer pengar nu här så kan ni gå till Champions League. Det är så pass nära. Och det här köper han. Så att Newcastle köper helt ur det blå. Det är det mest okaraktäristiska som har hänt under de här 12 åren. Papi Cissé för 10 miljoner euro i januari.
Ja, just det.
Och Ashley vet inte riktigt varför. Han verkar inte begripa någonting. Han bara säger okej, vi gör det. Och Pardew fattar inte någonting heller, så han byter formation på laget. Och då får han som en ny effekt av att den här fronttrion med Benarfa, Cissé, Kabay, eller Benarfa, Cissé och Ba. Och Newcastle går på en jättebra resultatrad igen och slutar ju femma i Premier League. Och sen så när säsongen är över så samlar de pressen och massa andra partners och sponsorer och grejer för att fira femteplatsen på träningsanläggningen vid Benton. Och det här har jag hört från flera som var där den eftermiddagen, att det är ett bra stämning, liksom. Det skålas lite och det är ganska liksom harmoniskt för en gång skull runt alltihopa. När Pardew måste lämna för att han får ett telefonsamtal från Ashley som är helt ursinnig.
Varför då?
För att Newcastle inte har kommit fyra.
Ja, för han trodde att per automatik, att om man lyssnar på sin rådgivare...
Hans uppfattning var att han hade blivit garanterad Champions League och då ännu mer exponering om det var så att han...
Hur långt ifrån var Newcastle?
Ja, 4 poäng tror jag. Ja. Vilket ju är ganska bra. Men anyway... Där slutar det hela. Under våren finns även en till par detalj här när saker och ting har börjat haverera lite grann. När han vinner en match på hemmaplan mot QPR tror jag, med 1-0 och säger: "We can go to Tottenham now and let our hair down." Det blir 5-1 till Spurs, eller 5-0. Anyway, ett ganska bra lag på plats. Och så, som,
om jag jämför med nu så är det ju... det är som jämföra dagens Arsenal med Arsenal 03-04 i princip.
Lite grann, ja. Och så som den moderna logiken fungerar då för Ashley, så betyder det att man behöver inte göra så mycket om man har ett lag som i alla fall det verkar som att de kommer hänga kvar.
Ja.
Och det här visar sig då på sommaren också, där man gör en värvning.
Men är det här, jag ska inte gå föregå, men är det här Pardews kontrakt förlängs till ett 8-årskontrakt?
I september samma år, ja.
8-årskontrakt, har någon annan Premier League-tränare fått det? Sånt?
Jag vet inte om jag har hört om någon tränare överhuvudtaget som har fått ett 8-årskontrakt.
Nej, det låter...
Hela ledarstaben fick 8-årskontrakt. Andy Woodman, målvaktstränaren, fick 8-årskontrakt. John Carver som assistent fick 8-årskontrakt. Så att det börjar ju på hösten då. Ja. När Newcastle, och Newcastle skriver samtidigt på det här avtalet med Wonga, som då är ett lånehajsföretag som ska lura fattiga.
Väldigt, väldigt, väldigt kritiserat sponsoravtal.
Fullständigt slaktade före blir de. Och Wonga försöker då skaffa lite goodwill genom att köpa tillbaka namnrättigheterna till St. James' Park. Och döpa tillbaka den till St. James' Park.
Ja.
Good guys. I alla fall. Fotbollen går så illa på hösten här att man blir indragna i nedflyttningstiden ganska fort.
Från en femteplats till nedflyttning.
Ja, det är en period på 9 förluster på 10 matcher.
Den var bara slutet vill göra mål, va? Eller?
Nej, han gör mycket mål. Han säljs till Chelsea i januari.
Just det.
Den 29-12, alltså några veckor efter att det återårskontraktet har skrivit, så förlorar Newcastle med 7-3 mot Arsenal.
Och
då upptäcker nog även så Ashley, fint, vad jag kan bedöma, att det finns en risk för nedflyttning. Och det vill han ju egentligen inte. Han är villig att gambla på det, men han vill inte att det ska se ut som en sannolikhet. Så att lösningen är ju enkel. I januari så lägger de mycket pengar på Moussa Sissoko, Mapoyanga Mbiva, Mathieu Debuchy, Johan Gauffran.
Men alltså, okej, alla de gick ju inte. Speciellt Yanga Mbiva.
Gick inte så bra.
Nej, men det...
Igen, är det rätt tänkt?
Han hade ju ganska bra... Alltså han hade ju hype... Mbiva. Sissoko är ju han var en Milan.
Mbiva hade vunnit franska ligan med Montpellier.
Och sen gick han till Milan efter, eller
Roma.
Roma just, ja. Men och Sissoko, duktig.
Ja det ser vi ju nu.
Det är inte
Debuchy som ni köpte sen för 12 miljoner pund.
Alltså han var ju bra i Newcastle, sen var han sämre för Arsenal.
Men på allt det här så är vi även väldigt nära att låna in Loekremi från Marseille.
Också.
Men han mellanlandar i London på vägen upp till Newcastle och träffar då QPRs dåvarande ägare som jag glömt namnet på.
Tony Fernandes.
Så heter han, ja.
Och spelar FIFA med honom.
Ja, och övertygas om att skriva på för QPR istället. Så honom går vi miste om. Så det blir ingen forward. Utan Newcastle hankar sig vidare hela vägen till kvartsfinal i Europa League faktiskt. Där de åker ut, men har extrema problem i Premier League. Förlorar med 6-0 mot Liverpool på hemmaplan. Förlorar med 3-0 mot Sunderland på hemmaplan.
Yep.
Efter den matchen slår en Newcastle-supporter som heter Barry Rodgers en häst i ansiktet.
Åh, det minns vi.
Polishästen
Bud. Hästen.
Polishästen,
men hästen klarar sig. Alla djurvänner, som jag har sett bilder på.
Bud skadas inte.
Nej, det är det.
Barry stängs av i 6 år.
hästen blir firad efter utredning, hoppas jag.
Ja, det tror jag.
Det var ju självförsvar, eller han gjorde inte ens någonting.
Nej, han säger i en intervju efteråt att min idé var att stand my fucking ground. Mm. Han ångrar sig.
Men när var det CC gjorde det här otroliga målet mot Chelsea? Var det det här?
Det är i slutet på säsongen 11-12, så det har vi gått förbi.
Okej, okay. Så nu är allt roligt över.
Ja, nu är det egentligen det roliga över, ja. Newcastle är under nedflyttningsstrecket en bit in i maj. Wigan och Newcastle slåss där omkring. Men åker till QPR i början på maj, en väldigt ödesmättad match som de egentligen måste vinna. Och under några minuter så ligger man under med 1-0 efter att vem annars har gjort 1-0 på straff. Men vänder tack vare ett straffmål från Benarfa själva och vinner med 2-1. Och efter matchen så står Pardew helt förstörd då, som han har liksom fått egentligen hela folkopinionen emot sig. Och tittar in i kameran och suckar: "Thank God we're not in Europe next season." Och det får ju folk att koka över av ilska, för att man ska ju vilja vara i Europa. I alla fall, sluta på 16:e plats. här formas hela den här Psych Party-rörelsen som försöker få honom avskedad, ja. Där jag kan eller inte kan ha ingått själv. Och det finns väldigt många roliga historier med Party som har uppstått under de här åren då, när han är där. Han är ju där i 5 säsonger nästan. Den absolut roligaste som inte är skriven i nationell media tror jag där borta, som också har berättats mellan många reportrar i nordöstra England, det är att vid en presskonferens så alla mickar är avstängda, så han sitter och snackar bara med någon typ, och så säger han så plötsligt så
Party
håller han hov inför hela samlade pressgruppen där framför honom och säger att om någon man någonsin skulle få ha sex med honom så skulle det vara Chef Kikuchi. Och alla sitter liksom lite konfunderade så här, varför det, och Party pausar lite, konstpaus liksom, och bara nej, han har så jävla härliga händer. Ja, den är,
ja. Alltså
den är ju,
han visar att han är öppensinnig på något sätt. Alltså om man jämför med resten av fotbollsängland,
absolut,
från hans generation. Så Sam Allardyce hade aldrig sagt så.
Nej, det hade han inte.
Så han är ju bara lite mer queer och lite mer framåt.
Lite progressiv, ja. Kanske också. Mm. De andra grejerna som händer i samband med det här, det är ju att Party efterträder Kinnear med de här grejerna vid sidlinjen som han hela tiden måste skämmas för då, på hela taget. Han ska slåss med Martin O'Neill. Han, ja, står ju med nävarna knutna och ska boxas med honom. Han kallar Manuel Pellegrini för fucking old cunt och stängs av, och han knuffar en linjedomare vid ett tillfälle. Och då har vi inte kommit fram till att han skallar David Mailer, det är ju då lite senare. Anyway, sommaren 2013, det är dålig stämning. Det är riktigt dålig stämning.
Ja.
Vad gör du?
Jag tar tillbaka det jag kan göra.
Ja, det är klart. Mm. Som sportchef. Och han mår bättre här nu. Och dyker in, och innan någon vet ordet av, så har han, innan det här aviseras i officiella kanaler, så ringer han in till Talksport och gör en intervju.
Det här minns jag väldigt väl. För nu kommer vi väl till kebabgate.
Ja, det finns 2 delar i det här som är roliga. Det första är det här.
Since you made the announcement yesterday, the reaction from the majority of Newcastle fans has been one of negativity towards you. Why do you think that is, and are you surprised as well, Joe?
Yeah, I'm a bit surprised, but I'm not sure over that. There's only a certain section. It was like exactly the same when I got there. The player, if they're not happy with what's going on, then the manager gets the bullet. Unfortunately, I've never, for them, I've never been sacked in my life. So, you know, and I look at my record, they keep saying to me, what did I do? I mean, where have these people been? Have they been on another planet? I've played in 5 cup finals and won the lot. I've had over 400 games for Tottenham Hotspur. I've been manager the year 3 times. I've travelled the world as a manager.
Ja, det är väldigt mycket här. Bland annat då att han skulle ha tränat, i den här intervjun, han skulle ha tränat Nepals landslag i 2 år.
Och har samtidigt Nepal ett landslag?
Ja, tydligen. Så skulle ha varit bra kompis med deras kronprins Dipendra. Och han berättar även jättemycket om det här i flera intervjuer. Att han har varit polare med honom, han är kungens son och he had to marry some other bird och bla bla bla. Och sen så mördas hela kungafamiljen i Nepal. Och när Kinnear påstår att han är ordförande för deras fotbollsförbund. Och sen så var det flera som kollade upp det efteråt, för det är en helt otrolig historia han beskriver. Jättetragisk, och Kinnear i mitten av den hela liksom. Like the usual crap, he killed them all and blew his brains out, bla bla. Jag har
allt det här kör han i Talksport.
Ja, jag tror det. Både i den intervjun. Anyway, han kommer tillbaka till den Nepal-jobbet.
Är det här Brasil eller? För det är därför det inte blir några motfrågor.
Jag tror det, jag tror det. Det visar sig att själva verket så tränade Kinnear Nepals landslag 1987, och den här Dipendra mördade hela sin familj 2001. Då var Kinnear tränare i Luton och åkte ur.
Han kanske bara förvirrat sig i åren. Det är lätt att glömma bort.
Ju längre den här intervjun pågår, desto mer grejer av den här karaktären dyker såklart upp. Han säger att han aldrig varit tränare för ett lag som har åkt ur, bland annat, i den här intervjun. Han börjar liksom skryta om sin egna meritlista, och det stämmer inte heller, han har åkt ur flera gånger. Han säger att han var tränare i Newcastle i 2 år. Det var han ju inte, du hörde, vi pratade om det förut. Han var alltså tränare i 4 månader. Han säger att han har fått pris som årets tränare 3 gånger. Han har fått det 1 gång, 1994. Han hävdade att han värvade Tim Krul till Newcastle, som alltså kom 2005 från Ado Den Haag. Det var Kinnear 4 år innan Kinnear fick jobb i Newcastle. Han hävdade att han värvade James Purge, som kom 2010 från Nottingham Forest. Då var han inte där heller.
Nej.
Och han hävdade att han har gjort 400 matcher för Tottenham, i själva verket var det 196.
Ja.
Sen började han gå igenom truppen som han då som sportchef i Newcastle sommaren 2013 ska förvalta. Och då låter det så här.
Joe, have you seen much of Newcastle over the last season?
Yes, sure.
And you mentioned you think they need to strengthen up front. Is that the only area?
Sorry?
Is that the only area up front having seen them over the last season, you think they need
some
to strengthen?
Magnificent midfield players, Toyoti, Ben Afra, Johan Kebab.
Den mest kända är ju
Kebabs.
Kebab. Och det är lite som det här med insomnia. Alltså jag undrar om det inte finns... Alltså, det är en, antingen har han någon form av mild Tourette's eller så gör han det med flit. Du har ju hört det här många fler gånger än vad jag har.
Ja.
Alltså, kan man säga så fel av en slump?
Jag tror att han är full.
Ja, det är också möjligt såklart.
Jag tror att det är en grej är att han är full. Det finns flera historier om att han ska ha kommit brusat i möten med Darren Bents agenter. Pardio hade en idé om att han ville ha Darren Bent för att han var en modern tia. Bent var typ 30 år vid det här tillfället. Och det var den här samma sommar. Men, och det var liksom, allt var klart mer eller mindre. Och Kinnear skulle ha ett sista möte med Bent, hans agent, som lämnade mötet i... liksom äcklade av Kinnears uppenbarelse för att han var så vulgär och jobbig under mötet.
Ja.
Så jag tror att han har varit dragen flera gånger när det här grejen har hänt. Sen tror jag också att han är jättesnurrig bara. Mm. Alltså att han vet inte.
Är inte intressant så här, det här finns i alla länder, att man har liksom så här, folk som kommer till det här landet och är så här utbildade läkare och ändå inte kan få jobb. Och så har Joe Kinnear blivit anställd i Newcastle 2 gånger. Ja. vad tycker man den kosmiska...
Nej, jag vet inte. Alltså, om det finns någon som har exempel på en mer bizarrt händelseförlopp än att Kinnear har blivit anställd 2 gånger av en Premier League klubb sent, alltså
skriv till oss på Twitter.
Så men jag höra det.
Ni får nog gräva alltså. Ni får gräva.
I alla fall, han löser till slut i alla fall Loakremi på lån här då. Mm. Det som Lukas misslyckades med ett halvår innan. Så det finns ju bilder då på när Kinnear presenterar Remi på St. James' Park. Väldigt roliga bilder efteråt. Och Remi gör även klubbens första hörnmål på 102 matcher i oktober. Man har gått 785 dagar, 386 hörnor utan att göra mål på hörna när Remi gör mål i oktober.
Det är ganska kul med de här duktiga fotbollsspelare som ändå finns späckade i den här oduktiga fotbollsklubbens historia.
Ja, det är otroligt.
Det är väldigt bra fotbollsspelare, det är bara att de hamnar i händerna på totala galningar.
The perks of being a Premier League club.
Ja,
att man ramlar ju över, det kommer ju bra spelare även om det är ett helt liksom, cirkussammanhang.
Ja.
Kinnear är i alla fall tyst därefter. Ingen förstår vad han gör riktigt. Men han är fortfarande anställd som sportchef fram till februari där han plötsligt avgår på eget bevåg.
Ja.
Newcastle säsong är ganska okej. Okay. Vintern är okej också. Kabay är väldigt bra. Han är kvar. Han säljs till i januari till Paris Saint-Germain utan att ersättas. Sista dagen på transferfönstret. Fake-budet som följer riktas mot Clément Grenier i Lyon. Mm. Tackar såklart nej till det. Blir ingen ersättare.
De Newcastle... säljer på sista dagen precis som med Carroll.
Ja.
Det känns ju dumt va?
Och precis som med Milner. De gör alltid så här. Och därefter förlorar han Newcastle säsongens 14 av säsongens avslutande 19 matcher. Mm. Pardew går mer eller mindre under i en visselstorm sista hemmamatchen mot Solskärs Cardiff.
Ah.
Innan han skallar hals David Mailer och blir avstängd i 8 matcher med citatet "I didn't mean to do anything aggressive but I moved my head forward."
Jag har ju sett det här i alla fall
bilderna
3-4 gånger.
Ja.
Jag vill säga att det är en skallning.
Ja, men det är nog det.
Med tanke på att han har den här historien så skulle jag säga att det är nästan en återfallsförbrytare, va?
Ja, han är ju besatt av att fightas. Liksom. Ja. Jag tror att han är ett väldigt svulstigt ego.
Han har ju slagits med Wenger också.
Ja, det var ju länge sedan. Ja, men det blev ju också bråk.
Mm.
Hände det någonting mer i Crystal Palace förutom den här dansen? Han slogs inte där, va?
West Brom
var så kort att han inte hann.
Nej, jag tror inte det blev någon slags mål där. Nej, det blev bara bra fotboll och bra resultat.
I skuggan av de här 14 förlusterna på 90 matcher i alla fall så handlar hela våren om att en Ben Arfa som begår någon sorts myteri inuti Newcastle här och ger intervjuer på hotellrum in till floden Tyne där han berättar om hur dum Pardew är och hur dum Ashley är och hur bra han själv är. Och han blir då såklart en ikon så att det hängs upp flaggor med honom porträtterad som Che Guevara vid Las Vegas Park som småningom konfiskeras av klubben och vilket ju intensifierar konflikten här. Nu är det fullskaligt krig på gång. Chola Amiobi lämnar Newcastle efter 16 säsonger när säsongen är över. Skriver på för en klubb i turkiska andra ligan där han floppar fullständigt. Under sommaren sen så gör Newcastle en del konstiga investeringar i spelare. Nu har liksom transferrekryteringsstrategin här börjat haverera lite.
Ja, nu är det mer.
Ja, det är liksom Facundo Ferreira på lån från Shakhtar Donetsk och ingen förstår varför. Nej. Newcastle börjar säsongen bedrövligt. Pardew nära börjar gråta borta mot Stoke när Newcastle förlorar med 1-0 och går 8 matcher utan seger. Hatten Ben Arfa lånas ut till Hull. Alla blir ännu argare. Man förlorar sitt fjärde raka nordöst derby mot Sunderland efter mål av Adam Johnson som snart ska fängslas för ganska snuskiga brott.
Ja.
Och sen blir det 2015 när resultaten hämtar sig något fram mot december. En par känner helt enkelt att han inte kan vara kvar och Crystal Palace köper loss honom för 3,2 miljoner pund vilket ju är helt otroliga nyheter tycker många.
Det är väldigt intressant. Ju.
För att de gör det.
Alltså, för Pardews rykte var ju, det är inte lika dåligt som det är nu. Men det var ju inte starkt. Var det att man liksom skyllde det mesta på Ashley?
Ja, jag tror det. Jag tror att han ansågs jobba under svåra omständigheter hela tiden. Och då därför så liksom var det svårt för honom, för att de sålde de bästa spelarna. Sådär. I alla fall, det här är ju 2015 är ju ett speciellt år. Därför att i två månader så är det fullständig kalabalik. Eller hela året egentligen fullständig kalabalik. Det här är egentligen grogrunden för att Newcastle åker ur, skulle man kunna säga. John Carver tar över och hävdar på en presskonferens att han är Premier Leagues bästa tränare.
Ja, det minns jag. Just. Newcastle, det var han inte. Nej.
Newcastle lånar ut 4 spelare till Glasgow Rangers. Där Ashley också är delägare. Ur ingen... Ja, aha, sådär. Den egna produkten Jack Alnwick får stå i mål. Han ser så ut som att de har tagit in en spelare från P11 i mål. Han släpper in 3 mål mot Burnley i första matchen. Papi Cissé stängs av i 7 matcher för att han spottar på Johnny Evans. Jonas Gutierrez, som har lånats ut till Norwich tidigare under säsongen, drabbas av testikelcancer. Klubben vägrar betala för hans behandling. Ändå kommer han tillbaka. Och när det är en match kvar på säsongen så måste Newcastle slå West Ham hemma. Gör det med 2-0. Gutierrez skjuter 1-0 målet. Det ska bli avgörande. Sliter av sig tröjan, knuffar bort Carver i målfirandet och ställer sig och gör en målgest riktad mot Ashley och de andra och twittrar sen på eftermiddagen: "Bored, I am a fucking Jordy."
Och han blir ju ännu större 20 varje. Kom,
ja, nu har vi ju flera på vår sida då här. Så här märker det liksom, man tar ställning på något sätt för och emot här då.
Det här är en dysfunktionell fotbollsklubb.
Så är det.
Går det att slå fast det?
Ja, det kan man tycka. Och de sparkar i alla fall Carver efter säsongen här, fast han är Premier Leagues bästa tränare. Därför att det går ju helt enkelt inte att ha honom. Och ja, om du då har liksom Premier Leagues TV-avtal har kommit här också. Så inför säsongen 15-16 så liksom så här, nu jävlar, nu kanske händer någonting. Jobbet går till Steve McLaren som precis har fått sparken av Derby i Championship och dessförinnan sparken av Nottingham Forest i Championship. Och han ersätter då Carver.
För detta förbundskapten i England, där han också fick sparken.
Ska sägas. Han, det här har jag också hört från från väldigt bra håll, att McLarens första grej han vill göra när han kommer in i klubben då, det är att sätta sig och ha ett möte med de andra i tränarstaben för att prata om hur de ska lägga upp tränings...
Ja, låter sunt, låter bra.
Ja, men det är väl helt rimligt. En av de personerna är Andy Woodman då, målvaktstränaren, som fick ett 8-årskontrakt, som är Pardews buddy från Charlton. Han tog med sig honom därifrån. Woodmans son, Freddie Woodman, faktiskt U21-landslagsmålvakt, spelar i Newcastle också. I alla fall, Andy Woodman, en av dem som kallas in på möte, men han vill inte ha möte med McLaren. Ett par gånger på raken så säger han liksom att, men jag vet inte vad vi ska prata om. Så här, McLaren bara, men jag vill prata om hur vi ska lägga upp målvaktsträningen. Det är viktigt för det här och det här.
Låter,
ja. Ja, det är rätt rimligt. Och Woodman hela tiden säger, nej men ta det där, det löser jag, gör mitt liksom. Och så till slut så sätter han sig mitt emot Woodman vid en lunch bara. Och så här, Andy, vi måste prata om distribution, och prata om hur vi ska liksom jobba i fast situationer och så här typ. Steve, I'm the goalkeeping coach. I shoot the ball at the goalkeeper. Det är nivån. Och det här historien har McLaren berättat vidare sen för många andra tränare. En hint om var det har kommit ifrån. Newcastles ledning bantas till en person. Det är Lee Charnley som numera är den enda klubbdirektören. Alla andra kliver av styrelsen. Ashley också. Det finns bara en person i styrelsen i Newcastle. Det finns ingen sportchef, ingen direktör, ingenting. Det finns bara Lee Charnley. Så han är den som verkar ovanför McLaren. Och Charnleys bakgrund är då att han för 10 år sedan var den som hämtade mackor från Greggs till styrelsemötena och jobbade som administrativ sekreterare till Fred Shepard, så att hans kompetensbakgrund är lite oklar. Det blir i alla fall 2015 eller 2016 blir det till och med, och Newcastle har under sommaren lagt sina tv-pengar på Gini Wijnaldum, Alexander Mitrovic och Florian Thauvin. Ganska bra värvningar, ja, kan man tycka. Igen, hittat rätt tycker jag, rekryteringsmässigt. Sådär.
Det tycker jag. Men det är nästan det roligaste, att det finns liksom
många bra spelare.
Det finns en potential i det här. Alltså, om man samlar alla, vi har liksom 20 3 av 5 och över spelare. Alltså bra spelare att bygga en grund på.
Alltså efter det här januarifönstret så skulle jag säga att Newcastle har ett lag som borde slåss topp 6 i Premier League. För att McLaren är ju helt hjälplös här. Han är ju inte tillräckligt bra för jobbet uppenbarligen. Och truppen är väl lite felbalanserad kan man säga också. Men hur som helst, så det är många bra spelare. De störtar fram genom hösten. Det går ett helvete fullständigt resultatmässigt. Och i januari så inser Ashley på nytt då att jävlar, vi kanske åker ur här. Jag måste investera lite.
Thauvin är väl en tokflopp, eller
hur? Thauvin lånas
tillbaka till Marseille. Det blev väl 0 mål, 0 assist.
Precis, han gjorde några mål i Ligakuppen. Men han slängs tillbaka för att han inte jobbade hem. In kommer i alla fall Andros Townsend och Jonny Shelvey i januari. För att styra upp saker och ting. Och här har du alltså ett superlag, skulle jag säga. Du har flera olika forwardstyper att välja på. Det är, jag tror Papi Cissé igen. Det är Mitrovic. Det är det ena och det andra. Du har Jonny Shelvey, Moussa Sissoko, Wijnaldum att spela på mittfältet. Det finns TOT kvar fortfarande och sådär. Townsend på ena kanten. Du kunde ha spelat med Thauvin på andra. Gutierrez borta. Skitsamma. I alla fall, McLaren
Colocini,
kan inte hjälpa
laget. Colocini har brukat sig därifrån, eller?
Colocini är fortfarande kvar, tror jag.
Ja.
Trots det här så kan McLaren inte hjälpa laget. Han får sparken i mars och ersätts av Rafa Benitez, som på eget bevåg kontaktar klubbledningen med ett erbjudande.
Det här är spännande, för då jag antar att Benitez, som ju till generationen som minns ett annat Newcastle ser lite ärgirigt men också sympatiskt chansen att lyfta upp Newcastle till forna höjder.
Ja.
Hans renommé i absoluta toppen är ju inte jättebra nu. Han har fått kicken från Real och så. Men så, hur känner rödkindande Noah Backlund nu när Rafa Benitez, en av världens mest berömda tränare, kommer in?
Nej, men det är grejen med Benitez, att jag förstår precis hur han tänker. Han tänker precis som du säger. Han ser ju att här finns det möjligheter att påverka. Mm. Han tänker att han kan vara intern politiskt framgångsrik i att liksom lägga ribban på en bra nivå. Och han behöver inte så stora medel, tänker han, tror jag. Jag tror att han bara ser att om han gör rätt grejer så kan han komma rätt långt med den här klubben. Mm. Liksom. Och det har han helt rätt i. Tyvärr kan han inte rädda dem från nedflyttning utan de åker ur, trots att de slår Tottenham med 5-1 sista omgången och allt det här. Men sen stannar han ju kvar för att han förstår också potentialen. Med lite svängrum här så är det rätt lätt för honom att få fason på saker och ting. Och det var Newcastle har saknat, det är ju genomgående hela vägen här i de här 12 säsongerna, en bra tränare egentligen. Mm. För bra spelare har det funnits emellanåt och så. Men ja, han följer med ner i Championship då och vinner det omedelbart och får göra bra investeringar i Matt Ritchie och Dwight Gale och spelare som kommer att garantera att de flyttas upp på en gång. Och kommer upp i Premier League och sen tar ju de här två sista åren vi bara snabbspola egentligen. Därför att då är det Rafa som tar fighten mot den här galenskapen egentligen internt och bråkar som fan. För dels hjälper han till aktivt med hjälp av sina kontakter i olika nätverk och försöka hitta köpare till klubben för att bli avmärslig. Och dels så slåss han ju för att de ska vara mer ambitiösa. Men det hela slutar ju nu för en månad sedan då egentligen där Rafa går in i ett möte med Ashley och Charlie efter säsongen sätter sig ner och väntar sig att det ska vara mer eller mindre färdigförhandlat. Och de erbjuder honom en lägre lön än den han har varit på under 3 år och säger att han inte kommer få speciellt mycket pengar att röra sig med och att de ska styra över transferbudgeten i största möjliga utsträckning. Och då känner Rafa att det räcker. Dessutom, Newcastle presenterade planerna för ett nytt ny träningsanläggning, men de har sett bilderna på att Newcastle spelare fortfarande badar i liksom upplåsbara isbad. Mm. Alltså de har som barnpooler ute i en trädgård.
Nej, det har inte sett.
Newcastles gymnastiksal är en ombyggd squashbana fortfarande. Mm. Det fanns i alla fall planer, redo färdiga planer på hur det här skulle byggas om. Ett nytt träningscenter och nya faciliteter och allt sånt där. De planerna är fortfarande inte realiserade. Rafa sa att de målade om en vägg efter 3 år nu innan han lämnade. Anyway, så han lämnade. Och det gjorde även Ayoze Pérez, som du vet. Och nu är Steve Bruce på väg in som tränare. Där är vi!
Men lite fråga då. Om du kan konkretisera, varför vill inte Mike Ashley, eller så här, varför säljer han inte klubben när han i 10 år varit öppen med att han vill sälja klubben? Vad är det största hindret?
Jag tror att två skäl finns. Jag tror det första skälet är att han inte har velat sälja klubben. Jag tror att han har sagt att han har velat sälja den för att han vet att det är ett sätt att göra sig av med kritik. Mm. Om han verkar vara på väg att sälja så ska folk inte vara lika benägna att protestera och bråka och kasta liksom dåligt skimmer över honom och hans affärer.
Så istället för att lyssna på kritiken och göra och få till någon förändring så låtsas han vara på väg bort?
Ja. Okay. Det har varit väldigt framgångsrikt. Alltså varje gång det har varit protester på gång och bojkottar och grejer så har han sagt, vet ni vad? Ni behöver inte protestera för jag är på väg att dra.
Ja.
Och framförallt är det här en bra uppladdning inför impopulära beslut. Att Rafa skulle lämna var ju till exempel ett perfekt sånt tillfälle att säga att det var jättenära med en försäljning. Mm. Och det, så att de här nyheterna om att han hade kommit överens med den här Bin Zayed Group nu i början på sommaren och så vidare. Och det var klart mer eller mindre med försäljningen.
Ja, det såg ju ut, det var jätteklart. Ja,
lyssnar man på dem som har stått Rafa nära under de här åren, säger de att Rafa trodde inte på det själv.
Nej.
Han hade lärt sig av det som hände med Stavely. Så det är nog det ena. Det andra tror jag är att Ashley, om han ska sälja, vilket han kanske kan tänka sig göra i någon värld, vill behålla mycket marknadsföringsytor för Sports Direct. För att han vill inte ge upp det.
Och det kommer kanske inte de nya ägarna gå med.
Nej,
på.
Det är inte så många som vill.
Det är därför man vill ha en fotbollsklubb delvis.
Ja, och det blir väldigt svårt att fixa kommersiella intäkter när hela arenan är nerklottrad med Sports Direct. Det finns inte jättemånga andra sponsorer som vill ställa upp.
Nej.
Så att det där är knepigt. Det har väldigt mycket med det att göra, tror jag.
Och nu kommer vi till Steve Bruce då, som har ju som, eller det sägs i alla fall att det här är hans drömjobb då.
Ja, han är ju född i Newcastle.
Ja, och att han har någon slags sentimental koppling. Mm. Och att Steve Bruce måste ju vara idealkandidat för Mike Ashley, för han kommer väl in med noll krav. Kan
exakt.
Han kommer in med, alltså, ge mig vad fan som helst och jag ska göra mitt bästa. Ramlar vi inte ur, ja men okej, jag tränar en championship, det skiter väl jag i.
Ja. Nej, han har ju precis ingenting att förlora på det här egentligen. Och det är exakt samma sak som med Pardew och McLaren. En tränare som kommer in med helt villkorslöst. Alltså det finns inga, Bruce kommer aldrig ställa krav på ambition som Rafa gjorde. Säger, jag vill att vi ska bygga vidare på våra framgångar, eller jag vill ha de här spelarna, eller att som med Pardew till exempel då, om Newcastle säljer Sean Longstaff den 31 augusti eller var när nu transferfönstret stänger, året stänger väl tidigare, så kommer inte Bruce avgå i protest.
Nej, nej.
Vilket en tränare i en vanlig klubb hade gjort.
Ja, eller i alla fall lite som har vunnit La Liga och Champions League.
Exakt.
Steve Bruce har ju inte gjort det.
Nej.
Nej, så han, det här är ju hans ambitionsnivå.
Han vill ju guppa runt i Premier League även om han gör en helt ambitionslös klubb. För att träna en Premier League-klubb och framförallt träna då Newcastle är en chans som han inte får på något annat sätt än det här. Nej. Det var samma sak med Pardew. Vilken annan klubb skulle ha anställt honom när han hade fått sparken från Charlton? Ingen. Nej. Det var samma sak med McLaren. Ingen annan Premier League-klubb hade tagit i honom med
men då inrätt. Kommer Newcastle.
Ja.
Vad var det här helt sinnessjuka ryktet? Om att de var intresserade av Roberto Martinez. Är det också en sån här plantering för alla fans är nöjda?
Det tror jag. De har haft det som strategi att börja lägga ut rykten om var de har börjat sikta någonstans. Det vill säga, vi ville ha dem här, men
vi fick
couldn't get him over the line. Så vi fick nöja oss med det här. Ja. Och sen så är det då en off-mentalitet i efterhand att tyvärr har vi inte mer pengar. Så här, vi är inte större än så här. Ja. Men det där är ju också det farliga med Benitez för. Benitez var jobbig på två sätt. Dels visade han att de kunde attrahera väldigt bra tränare om de bara vill. Mm. Och dels visade Benitez också exakt pekade på vad glastaket är någonstans med den här klubben. Så att det var farligt för dem att behålla Benitez för han mobiliserade supportrar tror jag också.
Det är därför det jag tycker är intressant. Och man kan ju dra parallell till andra grejer. Att, om man sammanfattar Ashley-eran.
Ja.
Så är det väl ändå så att Newcastle har ju under decennier, alltså ännu mer, jobbat ändå upp ett varumärke. Alltså även innan termen varumärke ens existerade så var ju Newcastle väldigt starkt varumärke. Det är liksom ett klassiskt engelskt varumärke inom fotbollen.
Ja, absolut.
Och det har gett, tycker jag, Ashley orättvisa fördelar. Att man ändå så här, ja men Newcastle vill ha mig. Ja. Att det finns någon slags inbyggd attraktionsvärde. Även om man vet att klubben i sitt nuvarande tillstånd inte är det den var när Kevin Keegan slogs med Sir Alex, så finns det ändå någonstans där.
Ja, men om du lyssnar på stora fotbollsledare ute i Europa så är det ju dels har de haft ambassadörer ute i form av både Keegan och Bobby Robson och andra som har talat gott om Newcastle. Så att Newcastle har, tror jag, som du säger, ett ganska ordentligt. Många också från den här generationen spelare som spelar nu växte upp med Newcastle när de fortfarande spelade i Europa och slog till och med Champions League och sådär. Och det var Shearer var där och så vidare. Och allt det där ekar ju bra historiskt och samma sak tillbaka på 90-talet. Ja. Liksom. Däremot den kommande generationen kommer ju se dem som vilken nonsensklubb som helst. Liksom.
Och då, och exakt, det är det jag menar. Det är ju då de kommande 10 åren som blir riktigt tuffa.
Ja.
Och det ser man ju i mycket, 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 mycket mindre skala med Manchester United också.
Ja.
Att det är ett varumärke som långsamt håller på, och Arsenal också.
Devalveras.
Verkligen. Okay. Håller på att devalveras. Och framtida generationer kommer att ha en helt annan bild av Newcastle United och Arsenal om inte något händer.
Det är också ett annat landskap nu. Alltså var det en av de stora klubbarna innan vi fick den här sorts cementeringen av toppklubbarna i England,
ja,
så var det liksom anrika institutioner. Nu känns det lite annorlunda. Nu liksom så här, ja, Newcastle är en av 12 Premier League-klubbar med samma förutsättningar mer eller mindre. De var ju när Abramovich köpte Chelsea och den moderna Premier League började liksom stöpas i den här tappningen, hade de tredje största arena och var regelbundna alltså slogs regelbundet högt upp i tabellen. Och då var det mycket mer exklusivt att tillhöra de där klubbarna. Attraktionskraften var mycket starkare. Nu tror jag att det är svårt att återvinna den där. Alltså jag tror att missade du tåget så... Och dessutom så är det fler klubbar med stora resurser. Jag menar Leicester, som jag ser det, även West Ham har ju tillsammans med Tottenham klivit om Newcastle sen Ashley tog över. Även Everton har gjort det. Och Wolves inom en kort period också. Så det är ju, som du säger, över tid så blir det ju skadligt. Och relativt kan du säga exakt samma sak om Manchester United och Arsenal. Det håller jag helt med om att... Det kommer komma, den ställningen de klubbarna hade baserat på vad de hade presterat och gjort i ett par år, den utmanas ju såklart av perioder med mycket sämre handlande liksom.
Men då måste vi återvända till den rödkinnade Noah Bachner,
ja,
som står här då mitt emot mig, luttrad, ärrad, blek, likblek. Den rödkinnade Noah Bachner finns inte längre. Det här är ju de arga avsnitten. Det är vårt tema nu. Hur arg är du? Du känns mer uppgiven.
Jag har varit arg, väldigt arg de senaste veckorna. Första gången på flera år därför att
det är bra, ja, bra med passion.
För jag tror att Rafa var, många Newcastle-supportrar, och jag tror inte jag är ensam om det här, kände att han representerade en sorts ljusglimt. Alltså, det var...
En orättvis livlina, ja, som man kan få.
Ja precis. Han var ju dels en brygga till någonting nytt. Det vill säga han stred för att Newcastle skulle vara ambitiösa istället. Mm. Och fungera som en fotbollsklubb. Och dessutom byggde han ett lag som han var rätt stolt över. Man gillade många av spelarna. Man gillade vad det var, hur de uppträdde. Man litade på att de gick in i varje match med en plan. Man slapp skämmas. Newcastle har inte förlorat matcher med 7-3 igen, som det alltid var under Pardew. Eller 5-0 som det var under McLaren. Eller 6-0 innan, utan de har liksom uppträtt med värdighet rätt mycket. Och överraskat minskat många gånger. Jag tycker de har liksom överpresterat. De har gjort mycket av lite. Så att det fotbollsmässiga hantverket har varit kul att kolla på och man har varit stolt över det. Samtidigt som han har varit en representant för klubben som hela tiden har flörtat med idén om vad Newcastle borde vara och inte nöjt sig med att de skulle hålla på det här sättet och vara liksom ett glorifierat arbetslag för Sports Direct. Utan och i Rafa så har det ju funnits då en anledning att fortsätta bry sig lite grann och fortsätta hoppas på att han ska vara med och attrahera köpare eller att han ska skriva på nytt kontrakt och fortsätta företräda Newcastle, för det har varit någonting att vara stolt över helt enkelt. Ja. Så att sättet som han försvann på och att han försvann, det rev upp väldigt mycket och det rev upp mycket känslor som har varit lite vad ska man kalla, bortdomnade i 2-3 år kanske. Man har övergått till att hoppas från att bara vara trött på allting. Och framförallt när då det blir så tvärkastat att man går direkt till Steve Bruce som är en reinkarnation av Pardy eller McLaren. Jag bryr mig liksom inte. Det är samma kille liksom, mer eller mindre. Det är samma logik i hela anställningen alltihopa. Så uppstod en rejäl ilska direkt, ja.
Men det är ändå intressant, för det hade ju kunnat vara så att Newcastle hade varit en enda lång så här historia om Richard Dunn-figurer som springer in på plan eller som gör självmål och Liborger som slåss med
Dyer.
Men den är ju kryddad med inslag av hopp och potential. Alltså om vi pratar om de namnen vi har snackat om här, Cheick Tiote, Kabay, Benitez på tränarfronten, Cissé, Dembaba som var ju, han hade ett målsnitt på typ 0,70 en säsong, ja, han var otroligt bra. Alltså det är det som är så intressant Newcastle, att det har hela tiden funnits positiva signaler där. Men det är liksom, de är liksom dränkta i ett hav av inkompetens och idioti.
Ja, men som gör det egen nytta. Alltså det är väl det, att fotbollsframgångarna är inte målet på något sätt. Utan de bara råkar vara det, liksom en sidoverksamhet fotbollen. Hade Ashley fått bestämma hade Newcastle inte spelat matcher, tror jag.
Nej.
Alltså de hade bara fått 2 timmars exponering varje helg och varit med i media hela tiden.
Ja. De hade ju varit så här stora koner som stod Sports Direct på, som bara stod stilla på planen.
Ungefär så. Jag tror att man misstar sig om man tror att liksom det här är inkompetens, för det är det inte. Utan det är
Joe Kinnear är ju ändå, och Alan Pardew är ju inkompetens. Men du menar att Ashley inte...
Ja, de människorna är ju kompetenta. Ja. Men det är ju, alltså, själva sättet klubben sköts på är ju kompetent ur det perspektivet att Ashley vill att ens med minsta möjliga medel ska vara kvar i Premier League. Mm. Det har han varit helt okej på, förutom att de har åkt ner 2 gånger. Problemet är att det går inte att driva en fotbollsklubb så. Står du stilla eller gör designar medelmåttighet så åker du ur. Det finns inget sätt att överleva på det sättet.
Hade du bytt honom mot...
Simma med en arm.
Hade du bytt honom mot Stan Kroenke?
Absolut.
Ja. Alltså jag hade typ tagit Ashley Jarson nu, bara för att det ska hända något.
Ja, men det är väl den känslan man får också. Ge mig någon människa från Dubai då eller någonting, så jag har någon ny och arg på. Jag orkar inte vara arg på samma person i 12 år. Ja. Det är väl också den ilskan att man känner att man har blivit... Att vara supporter ska ju vara, det kan ju vara rätt kul ibland i alla fall. Ja. Att man har blivit berövad så mycket i 12 år. Och framförallt den här ambitionslösheten. Det är en sak att ditt lag är dåligt, att Sunderland är sämst och åker ur hela tiden. Typ, och att det fattas massa felbeslut. Det finns ju massa klubbar som sköts dåligt. De flesta klubbar sköts jättedåligt.
Men på ett ganska tråkigt sätt. Va? Arsenal och Newcastle sköter ju dåligt, fast på ett ganska kul sätt.
Ja, men med ett cyniskt sätt. Ja. Alltså det finns ju humor i bakgrunden. Men det som jag tycker är väldigt nedslående i det hela, det är ju det här att de försöker inte ens vinna.
Nej.
Och det då försvinner hela poängen med alltihopa. Sport handlar ju om att tävla med varandra. Liksom. Att man inte tävlar, utan designar sig själva för att vara lagom bra. Liksom. Jag tror att de äckligaste grejerna de har sagt har varit att de är stolta över att kunna erbjuda affordable football på St. James' Park. Det är väl som att produktifieringen av det hela. Mm. Säga, vi Newcastle,
dinner and a show.
Newcastle vill inte att ha ett lag som representerar staden eller som ska tävla. De vill erbjuda Premier League fotboll för Newcastleborna. Mm. Och hur det går för Newcastle är helt irrelevant. Liksom. Man ska bara vara där.
Apropå lagom bra, det är väl dags att runda av det här avsnittet. Det här har varit en ganska okonventionell poddstruktur. Nej, inte tjatigt. Jag tycker att vi ska betrakta det här lite som... ett sommardokument. Alltså,
det får väl bli det.
Jag tycker det här var spännande. Ni får gärna skriva till oss på Twitter och berätta vad ni tycker. För det är ju inte omöjligt att vi gör mer av de här enskilda nedslagen.
Nej, och då kanske vi hinner förbereda oss lite bättre också. Alltså lite som dokumentära
grejer. Ja, absolut. Så här ska vi ha 18 Google också. Eller? Känner du att du inte var förberedd eller? Det här har ju fan varit ett läxför för oss alla.
Jag har missat mer än 50%.
Nej, det här var väl kul. Vi kommer inte göra det här med Liverpool och City. För jag orkar inte med de där supernöjda människorna.
Precis, the glory era istället.
Ja, det kan ni glömma.
Däremot tror jag att vi ska försöka göra ett på Doncaster.
Historien
om Doncaster.
Ja, okej. Okay.
Vi är nära att ta den.
Det här finsmakarnörden kommer in och jag kanske måste kliva in och säga nej du Noah, det blir ingenting med det. Det här har varit Kick and Rush. Ni hör oss någon gång igen, oklart när. ha hoppet uppe till skillnad från Newcastle-fansen.
You have no idea how fucking horrible we can be.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.